Välkomna tillbaka!
Ja, hej! Det här känns så sjukt. Ringrostighet har fått en helt ny innebörd.
Ja. Nu sitter vi här igen. Jag, ja. Julia, du, jag. Och Liv.
Ja, ja, precis.
Och ska podda för första gången på, jag vet inte, mer än ett år i alla fall.
Ja, det stämmer.
Tid och, förlåt, nu flyttade jag mycket.
Ja.
Tid har förlupit, heter det.
Förflutit. Ni hör, det kan bli riktigt bra det här. Det kan bara bli bra.
Vi är i alla fall tillbaka.
Ja.
Vi har ju, det är ju väl hemskt länge sedan nu vi startade den här podden. Mm. Och det gjorde vi ju under, ja, dare I say it, pandemin.
Mm.
Och vi trivdes jättebra med att göra det då. Och sen körde vi vidare och gudstjänster och allting började igen. Ja. Och sen slutade vi.
Mm.
Utan så mycket som en notis.
Nej, vi bara liksom långsamt gick ut genom dörren.
Ja, det finns faktiskt ett avsnitt så att säga i pipen,
ja, som ni kommer
från
få
den tiden.
Om några veckor här.
Mm. Mm. Om 12-profetboken.
Ja.
Men så det blir ett tidshopp när ni kommer lyssna på den. Mm. Men sen dess har vi alltså inte spelat in. Men nu har vi bestämt oss för att vara tillbaka.
Ja,
nu
har vi.
Nu finns det luft under
lungorna.
Luft i lungorna, ja. Och under vingarna.
Ja, precis.
För att göra det här igen, vilket, ja, vi är mycket glada för.
Med en liksom mer planerad rytm så att säga, så att vi får till en bra arbetssituation för oss båda, så att det håller,
ja,
det här.
Ja.
Nej, men det känns jätteroligt att vara tillbaka.
Mm.
Vi har faktiskt fått lite frågor längs vägen här om vad som hände med podden. Och vi har inte riktigt gett något svar, för vi har inte vetat själva heller exakt vart vi är på väg. Men nu har vi tagit tag i detta och är glada för det.
Ja. Mm. Och man kan säga att det här, jag tycker i alla fall att podden har inspirerat till liksom bibelläsning och för min egen del också, förutom att det ju är vårt jobb som pastorer förstås att läsa och sätta oss in i Bibeln, men också att lusten tycker jag väcktes. Så nu i vår församling har vi ju en nu lång bibelserie. Vi ska gå igenom hela Bibeln, väldigt likt podcasten egentligen.
Mm.
Och ni har ju någon sorts bibelskola.
Det har vi. Vi har börjat med en bibelskola som kommer vara 4 tillfällen i höst och 5 i vår.
Mm.
Och så håller vi på med apostlagärningarna under gudstjänsten. Så det är mycket bibel och sånt,
liksom
så att säga,
bok
i livet.
Bok för bok, ja. Något i taget och fördjupande.
Och där är den här podden verkligen öppnat upp i att det är så spännande. Mm. Och också påtalat eller visat ett behov som finns hos oss själva och hos oss, våra lyssnare och församlingsmedlemmar. Att ofta så kanske man är ganska, man tar lite kortare texter, kanske bara några verser. Men att få just det här sammanhängande,
den vad stora säger berättelsen.
Precis, den stora berättelsen och liksom en hel bok.
Mm.
Det har öppnat upp någonting som är ganska spännande.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men då ska jag ställa frågan. Hur är läget? Vad har hänt sen sist?
Ja, ett år har gått. Ja, men det är bra. Livet.
Har du gjort något kul projekt?
Jag har väl gjort ganska många roliga projekt.
Ja, helt år. Det är lite många projekt.
Man hinner börja med
favorit.
Favoritprojekt var nog ändå, alltså det kanske för många låter trist, men i somras så levde jag ju mitt bästa liv. Jag hade på mina arbetskläder i nästan 3 veckor i sträck och målade och skrapade hela våran grund. Mm. Det är på 2 hus alltså då och ett källarplan, så det är ganska stora ytor.
Mm.
Men jag har skrapat och målat. Det var brunt och fult och liksom verkligen så nedgånget. Och nu är det rent och snyggt och ljusgrått grunden. Så det blev så fräscht och härligt.
Något jag kom på. Ni har ju bytt staket.
Också. Det har vi gjort. Vi har också byggt staket.
Jag kom på det för att jag funderar på vägen hit. Bara, sånt vill jag ha.
Mm. Nej, men precis under sommaren. Skrapa, måla, lyssna på massa böcker.
Mm.
Så jag lyssnade på Selma Lagerlöfs Jerusalem 1 och 2 när jag stod där och skrapa. För många kanske det här låter som en mardröm. Alltså att skrapa en husgrund och lyssna på Selma Lagerlöf. Men för mig är det alltså den absoluta drömmen och så vilsamt. Alltså jag mår så bra i psyket. Så, det är kort om mig.
Selma och målandet.
Ja, precis. Själv då? Hur är det?
Ja, nej men alltså, läget är bra. Men det roligaste och kanske och största projektet vi har gjort sen vi såg sist är ju vårt kök. Då.
Ja, självklart.
Och då är det ju då inte den klassiska plocka ut, sätta in ett nytt, utan plocka ut, byt alla ytskikt som ögat kan se.
Mm, precis.
Renovera.
Ja,
restaurera. Mm. Och återskapa. Och omskapa. Många ord nu. Och så sätt in det gamla.
Mm.
Gör allt du kan för att det inte ska synas att du har flyttat på det. Oh, så nu är vi här. Snart är vi klara.
Ja.
Vi har faktiskt fått elektriker bokat nu.
Oj, vad härligt. Oj, det här droppar Julia för mig. Alltså här i podden.
Never before seen footage.
Du har alltså fått ett datum. Ett datum. När elektriken kommer, det är stort.
Ja, nej, men det är underbart.
Mm. Nej, men så. Det blir ju så bra.
Ja.
Mm.
Men nu är vi liksom tillbaks i intro till det här osläppta avsnittet om de 12 profetboken, då säger jag, nu har vi egentligen fått varmvatten till köket. Ett år och senare, vi har inget kök. Vi har backat.
Snart ska vi få el.
Det liksom går i rätt ordning.
Ja.
Nej, men nu har vi liksom levt utan diskmaskin igen då.
Ja.
Och liksom inklämt oss i vår toa på nedervåningen. Mm. Där vi då har någon sorts, ja, kök.
Kombinerat med
toaköket som vi kallar. Nej, ja. Vi använder faktiskt inte toaletten.
Det är ju som med de här studentlägenheterna när vi bodde i Örebro.
Ja.
Det fanns ju vissa baracker som man kanske inte önskade hamna i. Men de var ju så små, så där kunde man ju alltså bokstavligen, vi hade kompisar som bodde i dem, sitta på toan och röra i liksom köttfärsgrytan samtidigt.
Och så kan man göra i vårt toakök.
Ja.
Men vi gör det inte.
Säger ni.
Det har hänt i nödsituationer att toaletten används, men det pratar vi inte om. Ha, nej men idag då, vi ska släppa oss själva för en kort stund och närma oss bibelboken Jeremia. Det här är faktiskt en minst sagt spännande bok. Alltså,
oerhört.
Jag har ju haft en lite ansträngd relation till profeterna.
Det är en kul relation att ha.
Ja, den har varit liksom, jag minns när vi pluggade teologi och läste liksom kurser som annan var här, bara, alltså jag snarkade mig igenom kurslitteraturen. Den samma kurslitteratur som jag nu tagit upp med lust, läst, markerat och liksom bara, oh wow, det här är så bra.
Det är fint. Så om någon gammal lärare lyssnar här nu så vet ni att
ja,
det håller än.
Det hände ändå någon gång även för mig.
Ja.
Kärleken till profeterna. Nej, men det här då, Jeremia.
Ja.
När? Berätta för oss, Olivia.
Vart är vi på vår kära, kära tidslinje?
Ja.
Nu är vi ju alltså på 600-talet här.
Mm.
Före Kristus. Så vi kommer röra oss från liksom början på 1600-talet ner mot, eller slutet blir det ju, ner mot 500-talet. Eftersom vi räknar tvärtom.
Ja,
vi är ju liksom svårt. Baklänges på väg framåt, så att säga. Ja, Julia ser snurrig ut.
Ja, don't mind me. Alla andra förstår.
Jeremia börjar ju lite intressant nog under Josias regeringstid. Och Josia är ju en av de här profeterna. Det finns ju två egentligen. En av de här kungarna ska jag säga. Eller, som på något sätt gör det bättre med Israels relation till Gud och förbundet. De gör små, eller ganska stora egentligen, reformer. Både Hiskia och sen Josia förstärker det ännu mer.
Mm.
Och försöker liksom komma till rätta med mycket av det här som Jeremia har synpunkter på sen framgent. Men tyvärr så tar ju inte hans barn eller de som kommer efter vid det som Josia gör. Så att det kommer ju liksom egentligen börja Jeremia i en tid där det kanske inte är så illa. Men sen så blir det värre och värre. Men vi är där.
där är vi. Och om man bara får ha en återcheck här då med rikena. Hur står det till? Var är vi någonstans? Ja, var är Josia kung?
Vi är i Juda.
Just det.
Så vi är ju i Jerusalem helt enkelt. Det är där han rör sig och är till. Och Jeremia var ju från en prästsläkt.
Mm.
Så att han var ju ung, så han var väl inte färdigutbildad präst. Men det var ju där han skulle bli i alla fall. Och det är ju där vi har i de ganska berömda inledningsorden här med Jeremias kallelse. Att nämen, inte kan väl jag, när Gud kallar honom att vara en profet, så vill ju inte Jeremia.
Mm.
Utan han tycker ju själv att han är för ung för att... Man
känner igen sig lite från Mose kallelseberättelse.
Mose som inte kan tala.
Mm.
Och som får använda sin Aron för att liksom vara ett språkrör. Så att de är lite motvilliga, de här.
Ja. Men han har ju en väldigt spännande egentligen kallelsehistoria. Jeremia alltså. För att det står ju liksom att han blir kallad redan i hans mammas livmoder.
Mm. Mm.
Och det är något som han återkommer till. Och en gång... så säger han till och med att han önskar att han hade dött innan han föddes.
För att det blir så tungt och att vara den här profeten.
Sånt är Jeremias liv. Det är ganska tufft.
Ja, faktiskt.
Att han vilar ju sin kallelse, kan man säga, hela sitt liv. Och särskilt den här tydliga liksom att Gud har valt honom redan innan han föddes på något vis. Men han förbannar också den dagen på något vis. För att han har det så tufft.
Ja, men det kan man ju själv. Det kanske ni också kan känna igen er lite grann i. Att det som är ens kallelse och det som är ens gåvor. Det behöver ju inte vara att man är profet eller har någon speciell titel. Men det kan ju också vara ens liksom största utmaningar. Och glädje finns ofta på samma. I ens yrke eller att betjäna människor eller vad det nu kan vara så... utmaningarna och glädjen går ju jättemycket hand i hand. Och så är det ju för Jeremia i allra högsta grad.
Ja, verkligen. Ska vi säga någonting om verket som sådant? Liksom, vem kan man veta något om vem som skrev eller hur blev texten, liksom berättelsen, bok?
Ja, det är ju alltid en spännande fråga när vi är i Gamla testamentet. Det som är intressant med Jeremia är att han har en slags parhäst eller en person som hjälper honom att skriva ner, som heter Baruk. Och man tror helt enkelt att de har tjänat tillsammans och att Jeremia har använt honom sen då för att skriva ner de här berättelserna eller sammanfatta det som har varit under de här åren som Jeremia är verksam.
Mm. Och det här, just att det skrivs redan när Jeremia fortfarande lever och han själv liksom säger skriv det här, gör att texterna som vi sen liksom hittar och kan liksom liksom bestyrka vilka texter hör ihop och så vidare. Att det skrevs så i närtid med Jeremias egen levnadstid gör att det blir det ökar liksom troligheten att de här orden ligger väldigt, väldigt nära Jeremia.
Just det.
Att det är liksom för utrymmet mellan person och nedskriven text är väldigt kort. Även om det förstås inte är Baruks egna texter som vi har kvar idag.
Nej.
Det är ju förstås kopior som har skrivits.
Precis.
Sen så är det intressant att de finns väldigt, väldigt, väldigt gamla kopior som har hittats, särskilt källan via Döda havsrullarna här som de här texterna är väldigt lika.
Ja, men det är jättespännande.
Det är
där är vi med texten, kan vi säga.
Ja. Och något mer man kan säga om det som bok är väl att Baruk skriver ner massa olika liksom, grejer. Och sen kan man tänka sig att det här liksom blir bok mer i vår sätt att tänka bok, även om det inte är det förstås. Så kan man tänka sig att det förmodligen har funnits liksom hjälp på vägen som har satt ihop det här till att bli ett helt verk då. Att man pusslar ihop berättelser. Vilket, som vi sagt många gånger, inte minskar trovärdigheten eller liksom den historiska, vad säger man, historiciteten i det hela. Utan det här är bara det så det görs. Och den liksom historien av hur berättelser bevaras över tid är väldigt, liksom, det är inte en godtycklig historia, utan det, man kan tänka sig att det här ligger väldigt nära det Jeremia var med om.
Mm.
Yes.
Det är ju en av de långa profetböckerna. Mm. Det är 52 kapitel som vi har att göra med. Det kände vi ju på när vi skulle läsa för det här.
Ja. Ganska lång.
Precis.
Men spännande.
Mm. Men de första, man kan ju göra i grova drag tre indelningar av boken egentligen.
Mm.
Ja, kanske inte tre, utan fyra, kanske lite mer. Men de första 24 kapitlerna, där blir man ju presenterad vad som är själva grundproblemet egentligen. Och det här är ju ingenting som är förvånande när det kommer till profetböckerna, utan det är ju i mångt och mycket samma grundproblematik som profeterna ska bära fram budskapet kring. Alltså att Israel har brutit mot förbundet, helt enkelt, som man ingick, Mose, tavlorna, förbundet, folket.
Mm.
De har börjat att bryta mot det här. Och det första anledningen är ju att de, eller anledningen, det första liksom, som de har, som är kanske det mest allvarliga och svåra, är att de har börjat att tillbe andra gudar. Mm. Alltså emot det första budet, som är att inga andra gudar än mig.
Mm.
Och det är liksom det som är hela Israels existensberättigande, att de ska hålla sig till Herren. Och där har de börjat bryta emot, och det är ju det som Jeremia tar upp, att ja, men när Josia har gjort sina reformer så börjar det förfalla igen. Och det finns altare, avguda altare över hela Israel.
Mm.
Och ja, de har fallit i avgudadyrkan helt enkelt.
Och egentligen så det är liksom ett dubbelbottnat problem. Mm. Dels så bryter man mot förbundet i sin grund på något vis. Men sen så har man samtidigt, och under Josias tid också, liksom en övertro till vad förbundet ska betyda för folket.
Mm.
Alltså i formen av, så länge vi typ firar gudstjänst så borde vi vara osårbara.
Mm, precis.
Alltså lite det tänkandet finns bland folket.
Mm.
Så man liksom, man bryter och skiter i förbundet, samtidigt så firar man då gudstjänst och tillber Gud.
Mm.
Men det här gör ju Gud vansinnig.
Ja.
Och det är väldigt mycket vrede i den här boken. Väldigt mycket att Gud ska ta ut sin hämnd på folket. Och här är ju helt grundläggande att vi måste förstå, varför är Gud drabbad av sån vrede?
Mm.
Varför? För man kan ju känna liksom så här, oj, men är det här den Gud jag tror på? Mm. Liksom, man kanske känner att det känns annorlunda från Nya Testamentets beskrivning av Gud. Mm. Men man måste liksom i grunden förstå, vad handlar det om? Varför är det så viktigt att folket är Guds folk och också lever därefter?
Mm.
Och det är ju i liksom grunden för att, ja, men hela den stora räddningsplanen, kan man säga, liksom, från skapelsen och förfallet har Gud sedan inrättat liksom, nu ska vi vända den här skutan och hela världen ska få lära känna mig. Och jag kommer göra det genom det här folket. Men när folket om och om igen förkastar Gud så tar de Guds liksom, strategi för att göra sig känd. Och liksom skiter i den. Mm. Vilket utelämnar hela världen.
Från frälsning.
Precis. Ja. Och därför är det så allvarligt.
Mm.
Och man kan ju fundera på, varför gör Gud så här? Men det får vi ställa frågan till Herren. Men det man kan se är ju också att Gud om och om igen inte överger sitt folk. Fast folket bryter mot förbundet.
Mm.
Ett förbund är ju liksom så, har en brutit då är det brutet. Men människan bryter hela tiden mot förbundet. Gud visar alltid sin nåd.
Mm.
Och här är vreden nåden.
Mm.
Barmhärtigheten är rättvisan.
Mm. Precis.
Att förändra läget.
Mm.
Och det ser vi väldigt tydligt i Jeremia här. Mm. Liksom hela den berättelsen liksom skildrar ju Guds hämnd för att rädda mänskligheten.
Mm. Och där, jag vet inte om, nu var det ju ett tag sedan vi spelade in sen sist, men jag tror att vi har nämnt det här ordet för Guds kärlek till sitt folk, chesed.
Mm.
att det är en speciell form av väldigt djup kärlek som innefattar nåd och upprättelse. Och han liksom, Gud kan inte släppa folket och vad folket gör tack vare eller på grund av sin chesed för folket. Han älskar dem liksom så djupt, så det går inte för honom att liksom överge dem eller att hitta en annan strategi. Han kan väl göra vad han vill liksom. Men han älskar folket så djupt så att han kommer aldrig överge dem, även vad som än händer. Och det, Jeremia har ju den här tempelpredikan i kapitel 7. Det jag får lite, vi är inne i apostlärningarna som tema på våra gudstjänster i kyrkan. Och då sist jag predikade så pratade jag om när Johannes och Petrus i början där är med och ska fira gudstjänst i Jerusalem i templet. Och så är de med och helar den lame mannen som ligger utanför. Och sen efter det så får ju Petrus blickarna på sig och folket undrar, men vad är det som har hänt nu? Och han står i templet och håller en predikan för folket om Jesus. Och jag får lite kopplingar här när Jeremia går in i templet och undervisar folket och vill tillrättavisa dem att ni kan inte stå här med eran skenhelighet och liksom tillbe Gud och göra så som det står i förbundet att vi ska göra. Men på andra sidan de här väggarna så har de till och med gått så långt i sin avgudadyrkan att de har i den kananeiska religionen och riterna så var det ganska vanligt med barnoffer. Mm. Att de till och med hade fallit så långt i sin liksom synd och avgudadyrkan att de också hade börjat praktisera det här. Och att han går in i templet och liksom stopp.
Och Guds egen kommentar är liksom, det här är aldrig något jag skulle be er att göra.
Nej.
Så här, för ser ni inte hur sjukt det här är på något vis? Ja, men det är rörigt i riket och för Guds folk där Jeremia kommer in. Jeremia får en alltigenom tuff kallelse, ett tufft uppdrag och liksom ja, han lever ett svårt liv.
Verkligen, han blir till och med tillfångatagen.
Ja.
Och hamnar i Egypten på grund av det som han gör. Så att han är ju, det är en väldigt händelserik bok. Man har inte tråkigt när man läser det.
Nej.
Men de här kapitlerna som är lite insprängda mitt i de här domarna och hur det kommer gå för Israel, kapitel 30-33. Som handlar om mycket hopp för framtiden. Det är ju fantastiska kapitel att läsa.
Ja.
Framförallt för oss idag, för att de ekar ju in i liksom i saker som inte ens ännu har hänt, men mot Messias och mot liksom en helt annan framtid. Jeremia pratar ju ganska mycket, och det är ju på ett sätt ett av de sätten som han är unik, att han har en så tydlig liksom pekan mot Messias, mot ett nytt förbund. Han är ju, dels så säger han ju att okej, men nu har det gått så illa med er att Babylon, som var den liksom, han är ju precis i skiftet när det först var den assyriska makten som var hotet. Just. Och sen skiftar det till att Babylon får den stora liksom kontrollen runt om. Och Jeremia är ju, han har ju fått höra från Gud att Gud kommer använda Babylon som en del av konsekvensen för hur de har handlat. Så att han är ju så här, ja, men ni får acceptera att Israel kommer att intas av Babylon. Det är liksom, det kommer bli konsekvensen. Så där behöver ni inte göra motstånd mot. Samtidigt som han ju är liksom att, ja, men vi måste ändå omvända oss. För att en dag så kommer vi få komma tillbaka. En dag så kommer allting bli återuppbyggt. En dag så kommer Messias, kommer någon, en ny kung komma att och instifta ett slags nytt förbund. Han pratar om det nya förbundet i kapitel 31. Och i det här nya förbundet så finns ju kanske de mest välkända orden från Jeremia förutom hans kallelseberättelse. Där det står så här att nej, detta är det förbund jag ska ingå med Israels folk. Efter de där dagarna, säger Herren, jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.
Honung.
Ja, men verkligen. Det är som balsam för själen att få höra. Men att Jeremia så tydligt blickar mot någonting som kommer i framtiden. Mm. Och vi har ju mycket mer facit. Mm. Vi vet ju att det är det som Jesus kommer och gör. När han dör och uppstår för oss och vi kan få ta emot anden liksom, som bor inne i oss. Och att det är våran, liksom, hela Paulus resonemang sen om anden och lagen och vad som är vad. Att vi får liksom, ha anden inneboende i oss. Mm. Vi har fått tagit emot lagen i våra hjärtan.
Ja, men, och liksom så här, den här felaktiga bilden av förbundet som folket lever med, att det bara är någon sorts garant för deras välgång och lycka. Mm. Den sortens, han säger flera gånger liksom så här, men de profeter som profeterar lycka, de ska ni akta er för. Ja. För de måste ni se att det går att uppfyllelse för att ni ska veta att det var sant. Mm. För att där finns en mycket tydligare liksom lockelse till egen vinning. Mm. Medan profeter som predikar liksom lite mer det som Jeremia för fram måste förstås prövas och man vet att det är sant först när det har hänt, men där finns inte lockelsen, frestelsen till egen vinning. Jeremia får aldrig vinning. Nej. Och det är en av hans stora brottningskamper i livet, att han aldrig får vinning för det han har gjort, att han har gett hela sitt liv för Gud, får han aldrig se en liksom glädje av, mer än att glädjen i att ha gjort det han ska för Gud, att ha varit den rösten, att ha de liksom, att veta att de människor som jag har fört fram det här budskapet för, de som har lyssnat och trott, de kommer liksom att kunna också få vara del av räddningen på något vis. Mm. För det som sker här är ju också att folket behöver gå igenom en förvandling på något vis. De behöver lite så här mattas ner i sina tankar. De är så fast i sin liksom ny konstiga liksom sammanblandning av religioner, av andras offeriter. De har felaktiga tankar och föreställningar om förbundet, om Gud, deras gudsbild är liksom uppåt väggarna fel. Och Gud bara, liksom så här, ni behöver förändra det här. Och ni kan inte det om det bara går bra för er. Nej. På något vis. Att, så här, han låter den här liksom det dåliga drabbar dem, att de hamnar i exil. Mm. Men i det ska vi också se att nåden är att få veta det är för att de ska ge upp inför Babylon. De ska inte gå ut i krig, utan de ska låta sig övertas och på det sättet också få överleva. För liksom i krig, det kostar för den som gör angrepp, att gå på stora räder kommer också betyda att de tappar sina egna mannar. Därför är det bättre i det här fallet att faktiskt ge upp. Och det är nåden på något vis. Ge upp, för jag kommer att föra er. Det finns ett hopp, det finns en framtid. Liksom, men det här är vägen dit. Och lita på mig. Och det står liksom också om att Jeremia försöker tillrättavisa människor som vill göra uppror mot den babyloniska kraften, liksom makten och det går inte bra för dem. Och då är också de som vill tillfångata Jeremia och egentligen ha ihjäl honom också. Mm. Ja, det finns en nåd i budskapet om att ge upp här.
Absolut.
För Guds plan är liksom, går ut lite på här också, att folket måste ge upp sina föreställningar om vem Gud är också. Mm. Börja om på nytt på något vis. Och där får man höra det här framtidshoppet om inristat i deras hjärtan. Inte bara liksom stentavlor. Inte det här liksom människans verk på något vis. Utan Guds ord ska själv vara i deras hjärtan. Mm. Ja, det är ju, ja, det är kanske svårt för oss att greppa hur totalt annorlunda det här är mot för hur de här människorna lever när de får det här.
Ja, man undrar ju verkligen vad de tänkte när han säger så. Att lagen ska ristas i era hjärtan.
Mm.
Det, ja, jag skulle verkligen vilja vara där.
Ja.
Men det går ju igen för hela Bibelns undervisning om liksom det värsta som kan hända en människa, det värsta hon kan fastna i, det är högmod.
Mm.
Och det som Gud vill ge och det som är det goda att eftersöka ödmjukhet. Och det är ju precis det här som man behöver komma till rätta med hos folket. Mm. De har ett högmod i att ja, men vi har ju förbundet, så det spelar väl ingen roll att vi har de här små altarna. Vad gör det för skillnad? Mm. Och det är precis det som är hela problemet. Och det säger han ju i Jesaja också, att ja, men sluta med era himla offer. Mm. Jag mår illa av eran liksom rökdoft. Ja. Det jag vill se är att ni liksom tjänar er nästa, den faderlösa änkan och främlingen. Mm. Det är liksom det är vad ni gör i er ödmjukhet och kärlek som spelar roll, vad ni har för inställning, inte de här fasadyttringarna som är, de spelar ingen roll för Gud, och så är det ju än idag. Att det är ju det Jesus är arg på i Nya Testamentet också med fariseerna. Det är precis samma sak, att ja, men ni står och skriker ut era böner, men vad, hur är det på eran kammare? Vad har ni i era hjärtan? Det spelar ingen roll hur fint och fromt det ser ut, utan det är överlåtelsen och ödmjukheten som är det som Gud alltid, alltid, alltid har velat ha.
Mm.
Och det är därför han kan välja personer som anses svaga. Alltså David, ja, han gör jättemånga fel, men han hade ett ödmjukt hjärta.
Mm.
Det var liksom det som var hela grunden till att han kunde bli vald som kung. Och det är alltid där. Det är alltid då människor målas i en god dager. När de har ett ödmjukt hjärta som är överlåtet till Herren.
Och vi ska också förstå att hjärtat i gammalt testamentlig förståelse är inte kanske hjärtat så som vi tolkar det idag med vår moderna. Liksom. För oss kanske hjärtat är känslocentrum. Mm. Och hjärtat är en ganska föränderlig sak egentligen. Mm. Men hjärtat i gamla testamentliga texter är viljecentrum.
Ja, precis.
Alltså platsen där du avgör karaktären, där du avgör moralen, där du avgör liksom hela livet egentligen. Mm. Och när de pratar om att liksom att rista in i deras hjärtan, så innebär det ju i förlängningen sånt som vi också tolkar som hjärtat.
Mm.
Men här liksom, det handlar ju om deras handlingar, om deras sätt att leva sina liv, att inte bara se ut som på rätt sätt, alltså se ut på rätt sätt, att liksom fira gudstjänst, det ser rätt ut, men att också med hela sin vilja, hela sitt hjärta också tillbe Gud. Mm. Och i förlängningen kommer det göra att när du följer förbundet så kommer du att älska andra människor, du kommer att vilja det bästa för andra människor. Och det gör ju Jeremia liksom väldigt mycket upp med, för att en del av problematiken som finns hos folket också är att man struntar i de svaga i samhället.
Mm, precis.
Att man låter änkorna liksom bli fattiga och utblottade, att man låter de faderlösa, flyktingarna, de som egentligen är, ska vara under deras vingars beskydd, alla de svaga, de är förkastade i samhället, och det är någonting väldigt, väldigt allvarligt för Gud. Och om bara får läsa ett citat från den här boken Profeterna, en guide till gamla testamentets profetiska böcker.
Lästips.
Lästips, verkligen. Där står det på sidan 102 i avsnittet om Jeremia. Först när man gör det som Gud själv gör och vill ha gjort, förstår man hur Gud är och tänker. Då kan man kanske drista sig till att säga att man känner Gud.
Mm.
Det är på något vis lite Jeremias budskap.
Precis.
En del av budskapet med att det är inristat i deras hjärtan.
Mm.
Att genom att göra det Gud vill, med hela sitt viljecentrum, med sitt hjärta och hela sitt jag, då kan man också säga att man känner Gud.
Sen mot de sista kapitlen där, från kapitel 46 och framåt, så då har ju Jeremia ett liksom ett universellt liksom språk och tilltal också. Det är ju långt ifrån alla profeter som har det. Så att det rör inte bara direkt Israel och Juda, utan andra nationer. Och han pratar ganska mycket om att trots att Gud nu använder Babylon som en del i sin plan, som en del i sitt sätt att ödmjuka folket, så kommer Babylon ändå få stå till svars för att de har handlat orätt också.
Mm.
Så att han kommer ju inte låta Babylon agera hur som helst för att på något sätt använda dem. Och Babylon är ju liksom i stora delar av Gamla Testamentet och även här så här arketypen för allting som är fel.
Mm.
Så där kan man ju tänka sig, dels så hade de ju en tro som vi pratade om innehåll barnoffrande och alla möjliga liksom barocka saker. Men de symboliserar som nation, som helhet, något slags uppror mot Gud. Men det slutar ju ändå med någon slags liten, vi sa ju det, att Jeremias liv blir ju aldrig bra.
Mm.
Alltså det är ju bra i någon mening, för att såklart på djupet så gör ju han, går ju han Guds ärenden, och det är klart att man får tänka att hans liv blir väldigt gott för det. Men han slutar ju inte riktigt lida under svårigheter.
Mm.
Och de lever ju under liksom Babylons grepp fortfarande när boken slutar.
Mm.
Så den slutar ju inte i någon slags dur så att verkligen nu lever inte de lyckliga alla sina dagar. Men det finns en liten strimma av hopp ändå. För att kungen som regerar då, han är ju i Babylon tillfångatagen. Han har en, det är ju fortfarande kvar människor i, till skillnad från när folket var i Egypten så var ju alla i Egypten. Men när vi pratar om den babyloniska fångenskapen så finns det hela tiden en remnant, en rest av folket kvar i Juda, i Jerusalem, i Sydriket. Och Jojakin är ju den rättmätige kungen, men han är i Babylon, men han har ju en lydkung, hans farbror är Sidkia som är i, han är i Jerusalem.
Mm.
Men det står så här om Jojakin i den sista meningen, att så länge han levde gav den babyloniska kungen honom också ett dagligt underhåll.
Mm.
Så han, det kanske vill säga att han inte direkt var, han satt inte fängslad, utan han fick sitta med vid bordet och äta liksom. Så det finns någon slags liksom ändå strimma, liten strimma av hopp där. Så ja, det slutar inte total mörker, utan det finns. Och det är symptomatiskt för hela boken. Att det är tufft, men det är inte kört.
Mm, just det.
Och boken slutar också där.
Just det. Och det som ser ut som ett nederlag för Gud är snarare Guds sätt att rädda folket.
Mm.
Saker är inte som det ser ut. Lammas verkligen av Jeremia. Att Gud arbetar här på ett väldigt liksom annorlunda sätt.
Mm.
Och flera av de saker Jeremia får vara med och profetera är ju väldigt annorlunda jämfört med hela resten av Gamla Testamentet. Resten av folkets historia. Och samtidigt så har vi Jeremia som person. Hans liksom egna inslag i det här, hans egna böner och sånt som vi får läsa i boken. De påminner ju egentligen ganska mycket om en del av vishetslitteraturen, Job och predikaren i detta. Det är idel tomhet på något vis. Han använder inte de orden, men det andas samma sak på något vis.
Han är absolut en av de profeterna som man får lära känna bäst.
Ja.
Kanske den som man får lära känna bäst. Han är ju väldigt personlig.
Väldigt personligt. Och jag som har väldigt liksom förkärlek till predikaren.
Ja.
Det är ju en av mina absoluta favoritböcker. finner ju också Jeremia som väldigt trösterik.
Mm.
Jag tycker ju att det här erkännandet av att så här, men allt annat förutom liksom att känna Gud är egentligen på något, i någon utsträckning luft.
Ja.
Liksom, en dimma.
Förgängligt.
Det är inte meningslöst kanske, men det är förgängligt. Mm. Och det som står igenom tiden liksom, är Gud.
Ja.
Och relationen till honom. Mm. Och det tycker jag ju är trösterikt i sitt, liksom, i sitt varande på något vis.
Mm.
Därför tycker jag att Jeremia ändå är en sån liksom relaterbar person.
Mm, absolut.
Och även hans skrivare, Baruch, verkar ju genomgå det här också.
Mm.
Just att de inte heller någonsin får se att det blir till glädje. Utan de får ju vara med och berätta om liksom, ett nedbrytande.
Ja.
Även om hoppet också finns där, men så får de ju kanske inte se hoppet bli till kropp.
Precis. Det är en liksom tung, allvarsam uppgift som de har. Än en gång så vi återkommer ju till det ofta i podden, att hur kan man läsa Gamla testamentet och på något sätt ha ett, liksom, ens ett stråk av framgångsteologi? Det är ju ja, men det är ju verkligen inte sant. Det är ju precis tvärtom.
Ja.
Att det finns ingen uträkning som är att om vi gör så här, då kommer det alltid gå bra för oss, utan att gå in i Guds kallelse, gå in i Guds uppdrag, ta hans budskap på allvar, det kan föra oss till platser som är inte alls ser ut som framgång, utan tvärtom som är men däremot så är de ju otroligt viktiga, de platserna. Så det är en sak som jag tar med mig även från Jeremia. Hans utmanande liv, men ack så viktiga uppdrag.
Och han gör ju verkligen upp med framgångsteologer i sin tid. Det är ju, jag kommer inte ihåg deras namn, jag tror att det är typ Hanania och några fler. Som efter att Jeremia gör en så här symbolisk handling, där han har ett ok på sig och det är olika grejer, så kommer Hanania och bara, ja men Gud kommer göra så här, han kommer bryta oket. Och liksom, Jeremia blir ju som förstörd och går därifrån, för att det den här mannen har gjort är ju att ta liksom bara det folket vill höra och ge det till dem. Och säga, ja men det låter jättefint, det är helt rätt språk, det är helt rätt liksom så här, på ett sätt skulle man säkert kunna säga om Gud och Guds folk, men det är ändå så helt fel. Och det står sedan liksom att så här, ja men de har tagit ett och brutit ett ok av trä för att istället få ett ok av järn.
Just det.
Och bara så här, du tog och gav dem det de ville ha just nu. Istället har du gett dem en mycket värre dom. En mycket värre dom över sina liv. För att nu tror de att det kommer bli så här. Nu tror de att det de bara längtade efter och så vidare kommer bli så för att jag har lovat dem. Men Gud har inte alls lovat dem det. Och det kan jag lite så här ta med in i livet. Att ja, men akta så vi inte ger människor ett ok av järn istället för ett ok av trä. Det är kanske lättare att leva med de liksom motsträvigheter eller vad det nu än är i våra liv som är nu. Än att lockas in i en tro som inte stämmer med den Gud är. För det är ett ok av järn istället.
Nej, men en tro som ger för enkla svar, som låtsas att saker är lätta, som inte vågar gå in i processer av svåra samtal, eller som vill vara en plattityd som är enkel och check, när tron är liksom inte ett vitt bröd utan ett knäckebröd som har fibrer i sig.
Som är torrt.
Ja, men som mättar och som bygger upp. Liksom. Och det är någonting vackert att ta med, att tron kan vara kärv, men den är fantastisk och Gud är god och Gud älskar oss, han överger oss inte, men det är inte alltid lätt att tro, och det är inte det som är vårt löfte heller.
Och Guds närvaro i våra liv är inte samma sak som mänsklighetens framgång.
Amen.
Guds närvaro är Guds närvaro. Och det behöver inte, och ofta visar det sig inte i materiell framgång eller mänsklig framgång på olika sätt. Hur många människor har inte dött som martyrer?
Ja.
Det är ju väldigt långt ifrån mänsklig framgång.
Alla apostlar utom en.
Ja,
liksom.
Och liksom, men Guds närvaro är Guds närvaro. Och den är helt ovärderlig. Helt outbytbar och omistlig. Ett liv utan Guds närvaro kan vara ett liv i materiell och mänsklig framgång, men den fattas ändå det dyrbaraste av allt. Och det är det som är liksom på något vis syftet med, ja, men Jeremia, men också liksom Bibelns berättelser och Guds liksom frälsningsplan för människan och hela världen liksom är poängen om närvaron av liksom det liksom dyrbaraste av allt är relationen och närvaron tillsammans med Gud. Och den går inte att mäta på det viset. Och den ger inte mänsklig framgång.
Där slutar vi.
Jeremia.
Ja. Vad härligt att vara tillbaka i etern och i att möta texterna på det här viset tillsammans med varandra, tillsammans med er. Vi är väldigt glada för det. Tack för idag och vi hörs igen nästa gång.
Ja, och som vanligt om ni har några frågor, funderingar, tankar eller något ni vill utbrista så går det jättebra att nå oss våra vanliga mejladresser. Vår jobbmejladress finns på våra respektive hemsidor. Och du kan förstås DM oss på diverse ställen. Vi har ju en Instagram också, men vi två är lite av Instagram-motståndare egentligen.
Ja, precis.
Så skriv vi får inte där.
Nej, gör inte det. Alltså, vi kommer
att eventuellt den. Lägga ner den. Ja. Så hör ni oss.
Håll till godo.
Vad kul att ni är med oss. Vi hörs nästa gång.
Ja.
Hej då!